Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för den nåden som du har visat oss allihopa genom att du beslutade dig för att stiga ner från himmelens tronar och vandra här på jorden så som en av oss. Med ett enda syfte, ett enda uppdrag, nämligen att bära på våra misstag, våra missgärningar, våra synder, ta bort våran skam för att vi ska kunna få liv, ja liv i överflöd. Jag bara tackar dig Jesus för den här dagen, den här underbara dagen då vi har chansen, Herre, att än en gång annalkas dig, komma närmare dig, träda in inför tronen utan skam, utan skuld, utan fördömelse, utan frimodigt kan vi söka oss in i de heliga salarna, därför att du Jesus har betalat priset för oss en gång för alla. Jag tackar dig Gud att du välsignar detta ord som du har gett mig idag. Jag ber dig Jesus att du ska ge mig frimodighet att uttala varenda bokstav som du har tänkt. Och jag ber dig Jesus, låt mig vara så som du vill Gud. Och framförallt Jesus, så ber jag att du ska bli större och jag ska bli mindre. Jag tackar dig Jesus än en gång i ditt underbara namn. Amen. Jag ska försöka mig på en predikan som jag aldrig haft förr. Så det är med viss bevan som jag står här uppe idag. För nämligen så att förra veckan så var det exakt 10 år sedan jag blev frälst. Alltså med buller och bång frälst. Så jag ska tala idag, om vi får på den här första sliden. Jag ska tala om 7 böner som har hjälpt mig hålla min tro levande under 10 år. 7 böner som på något sätt har varit en del av mig under de första 10 årens knaggliga framfart på pilgrimsfärden. Första bönen som har burit mig under de första 7 åren, så skrev jag någonting i den här stilen. Herre, fyll mig med din kärlek och fyll mig med din helige ande. Jag tror, kära vänner, att om vi vill leva ett kristet liv, om vi vill leva ett kristet liv som jag tror ska hålla längre än ett par dagar, så måste vi bygga vår tro på Jesus kärlek. Ingen annan grund finns än den som vi bygger på kärleken. Jag minns en undervisning som jag skrev när jag var 19 år. Jag var ju, blev ju radikalt frälst. Så skrev jag, kommer på, jag läste ju Bibeln, att hittade en gammal bibel när jag blev frälst, jag läste några varv. Och så såg jag att Paulus, han hade skrivit massa brev. Så jag kom på att om Paulus skrev brev så kan jag också göra det. Så jag började skriva Anders brev 1, Anders brev 2, så radde jag upp dem ända till Anders brev nummer 50. Och någonstans i de här breven, kanske Anders brev nummer 7 tror jag det var, så skrev jag så här, att vi kristna, vi gör inte saker för att vi ska få kärlek. Utan vi gör saker för Guds rike. Varför? Jo, för att vi redan har fått kärlek av Jesus. Det vill säga att vi har en grund som vi står på. Det betyder att den här lagiska sidan av kristenheten, den slänger vi bort. Och den här nådefulla sidan, den tar vi in som säger att därför att Gud har älskat oss, så älskar vi. Och därför att Gud har visat oss en sån stor nåd och kärlek, så kan vi inte annat göra än att älska våra medmänniskor och älska Herren. Det är inte så att jag under 10 år har vandrat omkring här i Sions lokaler in och ut och försökt samla poäng hos Gud för att känna mig accepterad hos honom. Utan det som har varit en inre drivkraft i mig, det har varit att om Gud såg en liten krabat som jag på 18 år och frälste honom så där, så upplevde jag den dagen den 23 oktober 1998 en sån kärlek, en sån kraft som bara omslöt mig. Att från den dagen så kan jag ingenting annat göra än att älska Jesus. Jag tror, kära vänner, att det bör vara utgångspunkten i oss. Att evig kristna ska vara första grundpelaren i våra liv, att vi älskar Jesus och vissheten om att han älskar oss. Så en bön, kära vänner, som har gått med mig, det är: Herre, lär mig att älska dig. Fyll mig med din helige ande. Det är inga nya läror, så vi kan säga amen. Andra punkten som jag ska försöka minnas från mitt huvud, eftersom jag inte har den på papper. Herre, lär mig att samtala med dig på ett sätt som behagar dig. Det vill säga, Gud, lär mig att be. Lärjungarna frågade Jesus själv: lär oss att be. Och läs Matteus 7, vers 7 och vers 12. Ska vi ta och läsa det tillsammans? Ni har väl biblarna med? Nej. Ni ska ha biblarna med. Det är ändå Guds ord. Hör på det här. Bed och ni skall få. Sök och ni skall finna. Bulta och dörren skall öppnas för er. Så hoppar vi till vers 12. Därför, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Jag tror, kära vänner, att vill vi ha ett böneliv som behagar Jesus, som behagar Gud och den heliga ande och allt detsamma. Det är ett böneliv som inte primärt handlar om mig. Inte primärt handlar om mina behov, mina begär, mina världsliga begär. Utan vi ska ha ett böneliv som primärt handlar om Guds rike och människorna runt omkring oss. Det jag sett, kära vänner, under mina 10 år, att de böner som har hjälpt mig, som har välsignat mig, det är de böner när jag bett för mina vänner, när jag bett för församlingen, när jag bett för människor i nöd och människor runt omkring mig, så jag observerat att när jag ber för mina vänner så blir mina egna behov automatiskt uppfyllda. Där vi hamnar bort från det egocentriska bönelivet som bara handlar om jag och mer jag. Till att våra böner mer och börjar handla om: Herre, öppna mina ögon så jag ser de människor runt omkring mig som är i behov av dig. Och varför, kära vänner, som jag satt med den här 12:e versen, lilla bibeln: allt ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Det är att jag tror att vi kristna många gånger är bönesvaret för andra människors böner. Tänk själva på de bönesvar som du har fått. Hur många och hur ofta andra människor har varit involverade i det bönesvar som du har fått. Jag i alla fall observerade under mina 10 år att många av de bönesvar som jag fått, så har Gud använt andra människor för att svara på mina böner. Jag tror, kära vänner, att vill vi leva ett liv som verkligen behagar Gud när det kommer till bön, så ska vi flytta våra böner förbi vårt egocentriska leverne till att börja beröra andra människor. Jag kan berätta en hemlighet. Jag ska vara ärlig med er idag och berätta hur jag ber. Jag börjar mina böner så här: gode Gud, förlåt mig mina synder. Och så ber jag ungefär det en 15 sekunder och på något sätt tömmer mitt hjärta inför Gud. Och sen börjar jag be för de andra människorna. Det är väldigt sällan, kära vänner, som mina böner handlar om mig själv. Och det har inte någonting med att jag, oj, nu är den här präktiga anden som jag alla ska se upp till. Ni vet mina svagheter och jag vet dem. Så vi kan vara överens där. Men jag har funnit en hemlighet, kära vänner, att vill jag uppleva framgång i mitt kristna liv, då ska mitt böneliv inte handla om mig, utan människor runt omkring mig som behöver Herren. Därför ser jag ett samband där mellan 7:e och 12:e versen. Att be om ni ska få, men var också öppen för att du kan just vara bönesvaret för andra människors böner. Därför brukar jag också varenda kväll be till Herren, som jag sagt tidigare till er. Herre, finns det någon människa ikväll som behöver dig? Hur ofta ber vi de bönerna i våra sammanhang? Ibland undrar om vi blir så blinda. Vi bara ser oss själva. För vårt egoistiska jag skymmer sikten för vad Gud vill göra genom oss. Tredje punkten. Psalm 119 är det vers 105. Bygger nästa punkt på. Herre, lär mig att tro på ditt ord. När psalm 119 är det 150 versen, bara ur huvudet för jag minns inte vad jag skriver i mina anteckningar. Så säger Herre, eller inte säger det, men att ordet ska vara en lykta på min stig och lysa upp min väg eller någonting i den stilen. Att det har jag förstått när jag blev kristen. Jag ska berätta en annan hemlighet till er idag. När jag blev frälst så låste jag in mig i princip i mitt rum under ett år. Och ägnade i princip 6 timmar varenda dag till att läsa Bibeln och be till Gud. För jag förstod när jag blev frälst, om Gud frälste mig från vad jag ansåg var en säker död några år framöver. Att om jag nu har fått en chans av Gud, om Gud har frälst mig, om jag nu har beslutat mig för att bli kristen, så tänker jag inte köra någonting annat än 100%. Och jag förstod ju när jag blev kristen att det handlar inte om mig. Det är inte så som jag snabbt blev medveten om att jag i mig själv kan bli en väldigt duktig, bodybildad, andlig, muskulös man. Utan jag förstod att vill jag ha ett stabilt liv med Herren så behövs det 2 områden i mitt liv som fungerar. Det är bönen och ordet. Bibeln säger att Bibeln är svärdet. Det är om ordet som vi kan besegra andemakterna. Det är ordet i oss som vi kan vara offensiva i Guds rike. Och jag har en svag liten känsla i att vi i Pingstkyrkan i Vasa och andra församlingar här omkring, vi kan inte Bibeln tillräckligt bra. Jag hade prov i min cellgrupp i Matteus förra veckan. Jag planerar Romarbrevet nästa gång. Kanske någon vill anmäla sig samtidigt. Jag tror, kära vänner, att vi behöver ingjuta Guds ord i oss. För när otron kommer mot oss, när vågor av tvivel drabbar oss, vad står vi på? Har vi byggt vår grund på mänsklig visdom? Har vi byggt vår grund på pengar, på företag eller till och med familjen som är bra? Gud välsigne familjen. Men jag tror till och med där så faller allting ihop. Om vi inte i grund och botten har byggt våra liv på det här. Matteus 7:24 säger ju det. Att när stormen kommer mot våra liv. När det blåser. Och allting verkar vara mot oss. Aktiekursen är ner. Och det är lamma och det är kris och allting tillsammans. Att har vi inte byggt vårt liv på Guds ord så då faller vi. Det räcker inte att vara med på Guds tjänst. Det räcker inte till och med att be. Utan du behöver ha ditt liv byggt på Guds ord. Du behöver tro på det som sägs i den här boken. För den här boken så har Gud själv talat. Och med de här orden som han satt i den här boken så har han lagt världens grund. Han har ingjut liv i universum med orden som står här i. Därför bör vi, kära vänner, bygga vårt liv på det här som står in i den här kära lilla boken kallad Bibeln. Och därför ber jag till Gud nästan varenda dag. Herre, visa mig dina hemligheter i ditt ord. Vi behöver ha Guds ord, kära vänner, i funktion i våra liv. Bön nummer 4. Herre, förlåt mig mina synder. Det är den... Oj. Miraklernas tid är inte förbi. Där skriver jag så fint. Herre, förlåt mig mina synder. Och förlåt mig mitt sätt att leva ett egoistiskt liv. Den bön som jag bett absolut mest under mina 10 första år som frälst. Det är, gode Gud, förlåt mig mina synder. Ibland tror jag, kära vänner, att vi kristna, vi skulle behöva gå en skola i omvändelsens grunder. För på något sätt har jag ibland tyckt och sett att när vi kristna, vi har passerat 5-årsgränsen, så behöver vi inte omvändas något mer. Undrar mig någon som har gift här ett tag, som skulle säga till mig att du som har varit gift i 30 år, aldrig någonsin har behövt säga förlåt till din make eller din hustru eller man. Jag måste be förlåtelse till min Julia många gånger på grund av att jag gör fel. Vi är människor, vi gör alla fel. Och om vi som, nu jag talar som exempel som gift, be om förlåtelse människor emellan, det är 2 bräckliga typer, så borde inte vara samma sak också med människor och Gud. Det vi gör fel mot Gud, borde inte vara så att vi springer till Gud och ber om förlåtelse för vad vi har gjort. För kära vänner, om inte vi lever på ett sånt sätt, då finns det risk att vi blir så elitistiska kristna. Avskyvärt, om man får säga det på det viset. För om inte vi lever i omvändelse, så blir våra hjärtan hårda. Och ett tecken på att våra hjärtan blir hårda är att vi börjar se ner på människor. Vi börjar se, oj, den där människan har mycket fel. Oj, hur kan man komma till kyrkan med en sån frisyr? Men det är så. Om vi inte lever i omvändelse, så tappar vi en gnutta av ödmjukhet och frimodighet att leva med Herren. Därför har jag valt den här lite halvt små kufiska bibelversen från Johannes 20 och kapitel 20, vers 3. Det Maria har gått och berättat Petrus, en annan lärjunge, om att graven är tom. Halleluja! Graven är tom. Det står i andra Timoteus brev 4 och 8 att det finns en evig segerkrans till var och en som älskar Jesu Kristi återkomst. Och att säga att amen till att graven är tom borde vara en grundtes för det. Här är alltså Petrus och andra lärjungen som har fått höra att graven är tom. Och det står att de sprang dit. Men så står en intressant detalj om Petrus. Han sprang inte lika hårt som den andra lärjungen. Och vitt jag förstår så handlar inte om övervikt i det här fallet. Utan han var en fiskare, en arbetsam man. Utan vi måste komma ihåg Petrus situation. Han hade några dagar innan hade han förrått Jesus 3 gånger. Och vi läste sen i kapitel 21 den hela den här omvändelseproceduren med Petrus och med Jesus. Men här ser vi hur Petrus levde i synd. Och när synden tog från han den här frimodigheten som annars gladeligen spridde omkring sig. Så därför, när den andra lärjungen full fart dit likt han det, jamaikanen som sprang allt för snabbt där i OS. Full fart, och Petrus, han ville nog med, men det var någonting som hindrade honom. Synden i hans liv tog bort den här frimodigheten och entusiasmen. Och så, kära vänner, så är det med oss också. Och det första som händer när vi lever i synd och inte omvänt oss, det är att vår frimodighet att proklamera Jesus seger. Det är inte första alternativet. Det är snarare det sista. Därför, kära vänner, behöver vi ständigt och jämt omvända oss. Om vi vet att vi har någonting på vår insida som gnagar, Var inte rädd att ta upp det med någon broder eller syster. Bara för 2 veckor sedan så var det pastor Stefan som predikade. Så kände jag, fast jag ledde möte själv där också, så bara kände jag, nu måste jag få tala med någon. För 3 saker som jag kämpade med. Och det var bulta på min insida och hjärtan nästan höll på att hoppa ut genom kostymen. Och så tänkte jag efter möten, nu talar jag med min kära broder, vän och mentor och allt i ett, Mikael Kanto. Och så får jag ta honom åt sidan och sa, nu måste jag bekänna de här synderna för dig. Och så gjorde jag det. Och så bad han för mig. Och efteråt kände jag mitt i allt, när frimodighetens lejon reste sig upp ur mig. Och blev full fart igen. För du vet, när du omvänder dig till Jesus, det är som att kraften från himlen skulle drabba dig. Och du vill bara få ut och erövra världen för Jesus. Alltså, det är inte som vi tror. För jag ska säga dig, så mycket har jag själavård under 10 år. Att jag vet hur vi människor resonerar, i alla fall litet. Att vi tror att när jag kommer och berättar om mina synder till en annan bror eller syster, då ska han döma mig, han ska slänga mig i fängelse, hacka mig i stycken, enligt Matteus 5. Men det är inte så. För det är en lögn som vi har i våra huvuden. Att när vi bekänner så ska vi få fördömelse. Men jag ska säga dig sanningen, att när vi bekänner så får vi ingen fördömelse, utan frimodigheten kommer tillbaka i Jesu namn. Nästa tack. Det här är en jätteviktig bön som tog några år för mig att förstå. Det står, Herre, hjälp mig att vara den du har skapat mig till att vara. Om det är någonting ni har observerat med mig under de här åren, det är att jag är mig själv när jag predikar. Jag står inte bara där och mumlar i C-moll. Och den står både här och där, inom 1 sekunds intervall. Att jag tror, kära vänner, att Gud vill inte skapa pingststereotypa människor. Utan Gud skapar oss unika. Med de gåvor som vi har fått, så ska vi vara den människan. Klart att Gud arbetar med oss. Han plockar bort de torra kvistarna enligt Johannes 15. Men i grund och botten, den som du är, ska du vara i Herren. Exakt. Psalmisten uttrycker det så fint här. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbarar dina verk. Min själ vet det så väl. Att jag hoppas, kära vän, att vi alla här inne kan läsa den bönen och tro på den samtidigt. För vi ska inte ha kristna som ska vara någonting annat. Klart jag har fått höra en del klagomål, säkert hälften av er och tänker diverse illaktade tankar om mig när jag springer omkring här och beter mig som folk enligt er. Men jag har lärt mig att när jag är mig själv så bär jag mest frukt för Guds rike. Och jag tror också när du är dig själv med den gåvor och den fantastiska skapelse som du är, så kommer du också att vara fruktbärande för Guds rike. Vi bör alltså se till att vi kan älska oss själva så som vi älskar våra medmänniskor. Och lyssna på det här ordet från Matteus 22:37-40. När han säger att vi ska älska vår Gud. Hela vår kraft, styrka och själ och allt detsamma. Sen säger han, sen kommer ett som liknar det. Älska din nästa så som du älskar dig själv. Om vi går till grekiska ordförklaringslexikonet 2.0 så ser vi att ordet för älska i den här versen, det är agape. Och hur mycket du än kommer att försöka skapa agape-kärlek i din egen kraft kommer det inte att gå. Utan agape, den kärlek vi enbart kan få från Gud. Det betyder att sättet du ska älska dig själv, det är med den kärlek som Gud ger dig. Sättet som du älskar Gud, det är den kärlek som han själv ger dig. Och sättet som du älskar dina medmänniskor, det är med den kärlek som du har fått från Herren. Det är en viss skillnad att försöka klamra sig upp på morgonen och se sig framför spegeln och säga, Gud, jag älskar mig själv. Och så kniper man sig i en muskel som man ska tro på sig själv. För jag vet lite vad jag talar om i det här området. För när jag var nyfrälst så sa jag många gånger till Herren så här: Gud, varför har du skapat mig så dum och så ful? Att jag vet precis vad det handlar om att leva den här misären där man tycker man är värdelös och kan ingenting. Men därför kan jag också gladeligen ge nyheterna att fast jag en gång var det så är det inte så mera. Att Gud kan förvandla dig om du har en felaktig bild på dig själv. Gud gör det. Och han kommer att göra det om vi ger han utrymme för det. Så jag behöver inte stiga upp på morgonen och gömma mig för spegeln mera. Utan jag kan tacka Gud för att han har skapat mig. Och det är så som du också ska leva i Jesu namn. Nästa tack. Snart kommer vi in till kärnan här. Det här tycker jag är så bra, så nu får ni spänna bältet. Herre, hjälp mig att hjälpa andra. Och hjälp mig att älska dem så som du älskar dem. Halleluja. Vi tar bibelversen med en gång. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Jag har rest omkring lite församlingar här och lite där sista åren. Och jag har sett en sak som har fått mig att gråta på min insida. För jag har besökt församling efter församling efter församling. Och vad hör jag för ljud från församlingarna? Jo, jag hör tal om stridigheter, avundsjuka, splittring och allting annat som förstör och förstör och förstör och ännu mer förstör. Jag förstår inte, kära vänner, nu blir jag nästan lite upprörd. Hur vi kan förvänta oss att människor ska komma hit in i Vasa, i Sionförsamlingen, till ett plats där vi slåss med varann. Där avundsjuka råder. Där vi är på något sätt sura på det ena efter det andra. Jag förstår inte hur vi kan förvänta oss ha en väckelse där människor ska komma till Gud om vi inte kan älska varandra. Har du svårt att älska dem som redan finns här, hur ska du kunna älska dem som ska komma hit? Hur, frågar jag dig, är det möjligt att säga att du tillhör Herren och inte älskar dina medmänniskor? Och då frågar du mig, för människor har sagt det till mig flera gånger. Jo, men du vet ju inte vad jag har gått igenom, det är tufft och svårt. Nej, jag vet inte vad det har gått igenom, men jag vet vad jag själv har gått igenom. Och skulle jag, kära vän, bygga min kristna tro på mitt känslomässiga äventyr som kristen, ska troligen vara inte så mycket med Herren och mera. För så mycket jag blir besviken, så mycket jag blir sårad, så mycket jag blir bitter under de här första 10 åren, att jag vet att ibland kan man inte lyssna noga, följa sina känslor i varenda val. Vi har ju inte en känslomässig kristen tro. De har en tro som bygger på Jesu Kristi försoningsverk på korset. Och det är inte för intet som Jesus säger i Matteus 7, är det 13, att gå den smala vägen. Ty bred är den väg som leder till fördärvet och många vandrar på den. Jag tror att Jesus i de här fallen också kan tala om att det är mycket lättare för oss människor att om någon sårar mig, då har jag rätt att vara sur på honom. Om någon är elak och orättvis mot mig, då har jag rätt att vara arg och inte vilja se eller prata med honom någon mera. Men det är, kära vänner, att gå den enkla vägen, den breda vägen. Men jag tror att den smala vägen, kära vänner, att ibland tas beslut. Och jag bryr mig inte om att mina känslor säger att du ska absolut inte förlåta den här människan. Fast mina känslor säger på det viset, så bryr jag mig inte om mina känslor. Utan jag beslutar mig för att förlåta i alla fall. Jesus, vet du själv vad det handlar om? När han är i Getsemane. Och han ber till Herren: Gud, om möjligt, tag denna kalk ifrån mig. Det var inte så att Jesus såg fram emot det där som sin absolut gladaste stund som skulle komma honom. När han skulle gå dit till Golgata kors med allt vad det innebar. Men han säger sen en bön som bara visar att han valde att gå den smala vägen. Han bad, ske inte min vilja, utan ske din. Och jag tror, kära vänner, att den bön vi också bör be mer ofta i våra liv. Ske inte min vilja, utan ske din. Vi kan inte, kära vänner, hålla på så här och slåss med varandra. Det står ju det i Johannes 17, är det 2 eller 3. Så står det att när människorna ser hur mycket vi älskar varandra, så de inser att vi är Guds lärjungar. Att när människorna ser hur mycket vi bryr oss om varandra, fast vi snubblar, fast vi faller, fast vi gör fel, så älskar vi varandra. Och därför, kära vän, ska jag ge en stor och kolossalt fin utmaning idag. Vet du om att du har otalt med någon broder eller någon syster på hela den här planeten? Och första kategorin, om du har gjort någonting fel mot någon, så ber jag dig som en utmaning. Besök, ta kontakt, träffa denna bror eller syster som du har gjort illa. Och be om förlåtelse, eller förlåt, be att nåden ska vara med dig. Jag har varit där, jag har kört över så många människor under mina första år. Jag vet också vad det handlar om. Det kom en gång en syster in på ett möte. Jag minns inte till och med om jag skulle predika då. Men den systern hade inte varit på ett möte väldigt länge. Och jag såg henne, och entusiastisk som man är, så rusar man fram till systern som satt ungefär där Kurt sitter. Och så det första jag säger, inte om hur hon mår eller hon har det, utan jag frågar, får jag be för dig? Reaktionen var ungefär inte vad jag väntade mig. Personen rusar upp och jag hör inifrån hur bildäckens friktion rensar den nyasfalterade vägen här utanför. Full fart iväg, utan att säga enda ord. Och då fick man en liten underlig känsla med Guds nåd. Nu kanske jag gjorde någonting fel. Och jag blev väldigt förkrossad. Jag är en känslomänniska som jag är, så vill man ju inte ha otalt med så många människor här på jorden. Så jag gick in i bön och fasta. Sen minns jag bad och fasta i 3 dagar. Utan att kontakta människan. Efter 3 dagar med Guds mirakel får jag ett telefonsamtal av den här systern som frågar, kan vi träffas? Och det är ju tack bönesvar, så gick jag med på det, var en tisdag. Händelsen var på en fredag. Så jag får dit och då ska jag lära er lite också i själavård. En halv lektion i själavård får ni på köpet idag. När ni pratar med människor som lever i besvikelse, bitterhet, som kanske har varit arg på dig och tycker att du handlar fel, finns ett ord som ska vara ingjutet i ditt liv, nämligen ödmjukhet. Det är ingen skillnad hur rätt du har. För en människa besviken och bitter på dig, så tycker hon ändå att du har fel. Förstår ni det där? Därför är det viktigt att du lyssnar och förstår. För nyckeln in i den människans hjärta är att du ska förstå henne eller honom. Så jag for dit och jag lyssnade i ett par timmar på hennes livshistoria. Och med Guds nåd så fick vi be henne till Kristus sen sist på kvällen. Men det handlar om alltså att vi, om vi gör fel, så är det viktigt att vi vågar ha så mycket staka i oss att vi får besöka den människan och ber henne eller honom om förlåtelse. Sen vill jag också ge en utmaning. Om du finns här som lever i bitterhet, som lever i besvikelse och argsinthet mot en annan människa. Det finns nämligen en speciell egenskap hos oss kristna. Det är nämligen att vi går omkring och är sur på en människa som inte har en blekaste aning om att du just är sur på henne eller honom. Jag har också stött på ganska många sådana under mina år. Man har fått höra en rejäl utskällning och man, ursäkta, själv inte har den blekaste aning om att man gjort någonting som ens lite kunde uppröra henne eller honom. så finns du här som lever i bitterhet och besvikelse som också stryper dig och din tjänst till Gud. Gå och red upp det. Det ska inte behöva vara så lyckosamt som historien jag berättade förra året åt er. Med den damen som lånade en bok. En bok åt en predikant. Och så, jag drar den igen. Och så träffar min mor henne. Och den här damen hade varit sur i 40 år på den här predikanten. Bitter och arg var hon. Och min mamma frågade, varför sa du på den här predikanten? Hon svarade att han lånade en bok av mig för 40 år sedan och han lämnade tillbaka den. Och det är en stor orsak nog att vara sur i 40 år. Men sa mamma, jag måste försöka få tillbaka den boken åt dig. Så mamma tog lite samtal hit och dit. Och på konstiga vägar nog fick hon tillbaka den här boken. Fick hon tillbaka denna bok. Och så förde hon tillbaka den här äldre damen som förstås då blev väldigt salig. Yes, boken är tillbaka. Och så frågade min mor den här damen. Men hör du, var det inte så att du lånade den här boken till den här damen? Varav den äldre damen svarade, jo, men jag ångrar mig. Jag brukar klassificera det som onödig 40-årig bitterhet. Det är klart att det är lustigt för oss när vi hör den här historien. Men samtidigt finns det en massa andra liknande historier där vi går omkring i onödiga, bittra stunder och sektioner hela tiden. Så bär du på någonting, gör upp med honom eller med henne på vägen. Så att ni båda ställs inför domaren. För Bibeln är klar och tydlig och säger att om inte ni förlåter era medmänniskor och deras överträdelser ska inte människosonen förlåta er när han kommer tillbaka. Och jag tror, kära vänner, att vill vi leva kristna så som Gud vill så måste vi tro på ordet. Det är inte så att det är ett tillägg till Matteus evangeliet. Utan det var Jesus själv som sa det. Vi bör älska varandra. Oavsett vad någon har gjort oss. Så som Jesus bad. Herre, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och jag tror det är så många gånger med oss. Att vi vet inte vad vi gör ibland när vi sårar. Och de andra kära vänner vet inte vad de gör mot oss när de sårar oss. För ibland gör vi av farten. Och misstagen händer. Men låt inte människors misstag förstöra ditt kristna liv. För du kallar det att vara fruktbärande. Du kallar det att leva ett liv i frihet. Och du ska inte låta en enda människa förstöra den friheten eller ta det ifrån dig. Sista punkten, tack. Herre, ge mig drömmar och visioner så att jag kan förvandla landet för ditt namns skull. Vi är alla kallade att bära frukt för Guds rike. Vi är alla ett stack att bära till myrstacken. Ingen av oss är någonting bättre än någon annan, utan var och en av oss är en pusselbit i det stora pusslet som kallas Guds rike. Men det är viktigt att vi alla lever med det tankesättet att jag har någonting som jag kan bidra med till Guds rike. Petrus skriver det så fint här. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra det er kallelse och utkårelse fast. Och det tycker jag är så bra. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla eller falla. Vad Jesus egentligen menar att när vi tjänar och vandrar med Herren, baserat på Guds ord med kärleken i vårt hjärta och tjäna Gud, då kan ingenting få oss att falla. Ja, men hur vet du att vi är i Guds kallelse, kan du då fundera. Och det funderar jag också på en par år. Sen summerade jag mitt eget huvud, tycker jag på något sätt passar ganska bra. Att älska Gud, det är din kallelse. För älskar du Gud så sker allting annat automatiskt. Låt oss stå upp och be. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för din nåd som du har visat oss allihopa. Jag bara tackar dig Jesus Kristus för din kärlek som är större än våra överträdelser, som är större än vår synd och vår missgärning. Jag ber dig Jesus, lär oss din väg i våra liv. Gud, låt oss börja om igen. Om det är någonting som har raserat i vårt liv, om det finns hål eller sår, så kom Jesus och hela oss. Börja om på nytt, Jesus. Låt oss, Jesus, få göra som krukmakaren. Att när det blev fel, då tog han ny lera och formade en ny kruka. Att här så sker det varenda gång när vi har gått vilse på vår väg. Och vi vet inte, Jesus, vad är din vilja? Vad är ditt mål med våra liv? Då kan vi be, Herre, som psalmisten i den 139:e psalmen säger. Herre, om jag är på en felaktig väg, för mig då in på den eviga vägen. Jag ber dig Jesus, låt oss i Sion församlingen vara en församling där vi verkligen älskar varandra. Jag ber Jesus Kristus att låt tårarna inte vara någonting vi skäms över, utan låt det också vara ett redskap för ditt rike. Herre, du har sett hur många gånger jag gråter. Ja, Herre, kan erkänna inför församlingen att nästan varenda dag så gråter jag ut inför dig. Jag gråter för min egen tillkortakommelse. Jag gråter för mina medmänniskor. Jag ber dig Jesus att låt mina tårar om möjligt smitta av sig på några av mina medmänniskor här inne som inte har gråtit på så många år. Jag ber dig Jesus, ge oss frimodighet att annalka oss dig den här stunden. Vad vi än bär på för svagheter eller styrkor, så vill du ha oss som ett paket, Jesus. Du vill ha oss sådana som vi är. Jag ber dig, Jesus, möt oss. Forma oss. Ge oss, Herre, livet. Ditt liv i oss. Herre, förlåt oss för våra synder. Förlåt oss, Jesus, om vi har handlat fel mot våra medmänniskor. Förlåt, Jesus, också de människor som har handlat fel mot oss. Herre, ge oss styrka att kunna förlåta människorna runt omkring oss. Herre, jag ber för dem som har ett brustet hjärta. Jag ber Jesus för dem som är i depression och har själv ångest och smärta på insidan. Jag ber Gud att din heliga vind ska bara blåsa bort allting, Jesus. Och forma oss, Herre, enligt din avsikt och enligt din vilja. Jag ber dig, Jesus. Låt det ske så som du vill det, Gud. För vi är bara dina redskap. Men jag vill, Jesus, att din vilja ska ske hos mina vänner så som jag vill att den ska ske i mitt eget liv. En simpel bön till er. Att om ni vill, låt en stund där vi får ödmjuka oss inför Fadern. Om du finns här som behöver en ny start med Gud, som kanske behöver hjälp med något av de här områdena som är belyst, så kanske vi ska ta en stund av förbön och verkligen komma tillsammans inför Jesus. Där vi inte gör skillnad på någon människa. Jag minns en gång när jag var på en konferens för några år sedan. Så var det ett förbönstillfälle och det bara bultade på mitt hjärta. Och jag bara kände att nu måste jag få fram och möta Gud. För jag har en börda jag bär på. Men samtidigt var det en kamp i mitt huvud som sa, vad ska de här människorna runt omkring dig tänka om du går fram på förbön? Du är ju ändå en så kallad andlig ledare. Då talar Gud till mig en par ord som verkligen förändrade mig och mitt sätt att se på saken. Gud sa det till mig så här: Anders, om du vore ensam i denna sal och bara du och jag fanns, skulle du då gå fram och möta mig? Och jag svarade lite blåögt: klart Jesus, så skulle jag göra det. Om bara du var där framme. Och då sa Gud till mig: Anders, så ska du alltid vara när du är på möte. Det är bara du och jag. människor runt omkring dig ska du strunta i. Det är bara du och jag. Så låt den här stunden vara en stund och det är bara du och Gud. Alla andra människor, de finns inte där, för de är inte viktiga för dig. I det avseendet att Gud är här. Klart att alla människor är viktiga för oss. Men med jämförelse med Gud så de är inte jätteviktiga. Och det är viktigare att du har din plats med Gud, ditt kall med Gud på klart. Hellre än att alla människor tycker att du är så helig och präktig. Så om du önskar så får du komma hit fram så får vi be tillsammans. Och verkligen be att Herren själv ska ge dig det som du, ditt hjärta just nu bara bultar över. Och var frimodig i Jesu namn. Det är du som ska hjälpa. Det är dig det handlar om. Och kom ihåg, svaret är alltid positivt. Din känsla är alltid positiv när du lämnar den här kyrksalen, när du kommer fram och möter Herren. Glöm de här tankarna att det är fördömelse. Glöm de här tankarna att du är rädd för vad människor ska tycka om dig. Utan tänk på att det är du och Herren. Det är du och Jesus som det handlar om. Ingenting annat. Från Herren till någon här också som jag känner är ganska tungt. Jag vill förmedla det ändå. Det finns här en par relation där du känner att du behöver, du känner dig nästan, vad ska jag använda för ord? Jag kommer inte på det ordet för vad nu, men du har en sån här stark känsla att du behöver få förlåtelse från din mak, alltså din man. Du känner att din man har behandlat dig fel i någon tid och nu på något sätt har det gnagit dig på insidan en längre stund och du bara känner att du behöver få förlåtelse. Du bara på något sätt bara väntar att den här mannen ska förlåta dig. Jag tror också att du ska bara söka dig till Herren. Ska du säga att också det löser sig när du kommer till Gud. Låt oss bara vara bedjande hela församlingen för den heliga stund när vi kommer till Gud, när människor behöver Herren. Jag tror att Gud jublar i himmelen när människor med hungriga hjärtan söker sig till honom för att visa att jag klarar mig inte själv utan är beroende av dig, Jesus. Kanske vi kan få en sång av oss.